Vest.
Dejlig af jorden. Andestegen var i ovnen, konfekten på fadet. Englene sang, for der var kærlighedsgaver under træet, og min hånd i Bertels, Mogens, Sonjas, Saras. Fra hjerte til hjerte, det lyder nu, fucking fred over jorden.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Inshallah, Hassan.
Siger du inshallah?
Nå, siger jeg ikke inshallah.
Okay, så det er op til, hvad hedder det, muslimerne og deres gud.
Det er en bra uttryk da, men det er det som jeg gjerne skulle hatt på noen andre språk, for å si det sånn.
Ja, det er kraftfullt uttryk. Men har du drabbats av samme sentimentalitet som jeg for et par veckor siden, Hassan? Men, året tar slut og man plötsligt känner en ödmjukhet och glädje, kanske till och med våga känna lite hopp.
Jamen, jeg elsker julen. Jeg synes, julen er helt fantastisk. Jeg elsker, at jeg har en familie, som jeg i virkeligheden selv har etableret, som har det godt, og at vi kan fejre den her højtid sammen. Ikke? Og jeg har ikke lyst til at blive forstyrret af den virkelighed, som banker på igen her efter jul.
Men jag pratade ju om min kaktus här som är över 100 år gammal och att jag är säker på att den ska vara med om 100 år till, långt efter att jag är död. Den kaktusen, blomman som blommar bara till jul. Mm. Och när jag ser den där blomman så tror jag att jag får samma känslor som du när du sitter med Bertel och Mogens. Hopp om livet helt enkelt.
Er det Mette Frederiksen som vi skal følge på veien i det nye året? Den danske statsministeren var vår alles commander-in-chief i koronatiden, som vi kanskje husker. Raske og konsise beslutninger, så raske og beslutsomme at det har kostet danskene en del titals milliarder kroner. Jeg vet ikke, Hassan, hvor mye minke opp, altså dette minkeneslaktingen, hva det ble å koste. Ja, for danskene til slut.
Det er blevet dyrt, helt sikkert, men, ikke? Ja, altså sådan på niveau med krigen i Ukraine.
Eller sådan noget. Cirka.
Ja.
Så de raske og koncise, det har vi set før. Men nu har så Mette Frederiksen gitt før jul 5 intervjuer til 5 aviser på samme dag. Og med et så dystert bilde at det til og med Norge, nådde Norge, så jeg. I de 5 intervjuerne så kommer statsministeren med 3 særlige påstander. For det første, at den aktuelle situasjonen i verden er verre enn statsminister Mette Frederiksen noensinne har opplevd, så at det er en ny ondskapens akse bestående av Russland, Kina, Iran og Nordkorea som hater Vesten, og til slutt at krigen i Ukraina ikke kommer til å stoppe med en fredsavtale.
Nei.
Dette sa hun i i 5 intervjuer.
Ja. Ja, og så sammenligner hun med situationen i 1938, altså aftalen med Hitler om Sudeterlandet, ikke? Og den der fantasi om fred i vor tid. Det er vildt det her. Altså for det første er det vildt, at statsministeren ligesom går ud og rydder forsider på de 5 største aviser herhjemme på samme dag, ikke? Og for det andet er det vildt, at en statsminister kommer med en så dyster forudsigelse. Altså det er meget markant, ikke?
Ja, jeg tænker også det, at altså det går jo veldig dårligt for Europas ledere overhovedet nu, og om alla ska bli som Mette Frederiksen så tror jag man kan kalla dem för någon slags katastrofparasiter.
Mm.
Alltså att de målar upp en värld i fruktansvärt mörka färger och sen så är det de som vi ska lita på. De blir starka av att det ser så dåligt ut i världen och att vi ska stole på dem. Jag är också bekymrad över världen, men jag gillar ändå inte den här typen av utspel.
Nej.
Nej, altså det, hvis man ligesom skal fremhæve det gode, så er det jo, at man ligesom får skabt et fokus omkring den usikre situation i Europa lige nu i forhold til den krig, der foregår, og den fremtid NATO og ligesom kan komme til at blive underlagt i forhold til USA's krav, ikke? Altså, at man er forudseende i forhold til at hæve investeringerne i forsvaret, ikke? Det er jo godt. Altså, Mette Frederiksen siger, at Danmark nok skal op på at bruge 3% af BNP til forsvaret, ikke? Og ikke de 2%, som er målet for NATO. Det synes jeg er sundt og fornuftigt, et sundt og fornuftigt valg, ikke? Men det andet, det er jo det her med ligesom at tegne en verden, som står på randen af en undergang. Det synes jeg er sindssygt, ikke? Altså for at sige det som det er, og jeg synes, at det er vildt netop det, du formulerer her, Åsa, at hun så er frelseren i den ligning, ikke? Altså det ligesom er, hvad hedder det? Altså, hun gør sig selv til samlingspunktet, ikke? Og vi har jo tidligere set, som du også startede med at beskrive, Hilde, hvor god hun er som commander-in-chief, når der er kriser, ikke? Og det er jo den rolle, hun ønsker at genindtage lige nu, især oven på de elendige målinger, som Socialdemokratiet har op til det valg, der jo rammer de danske kommuner næste år, ikke? Og året efter på national plan, ikke? Altså Socialdemokratiet og den siddende regering har nogle virkelig dårlige målinger, ikke?
Samtidig så har Danmarks Radio kontaktet 3 eksperter som har gått igjennom argumentene til Mette Frederiksen og som sier at ja, hun har rett, men hun snakker også sort-hvitt. Det er veldig sort-hvitt. Og jeg må innrømme at jeg blir redd av at hun ikke på noe sted nevner resten av Norden. Det bekymrer meg voldsomt. Og det ser jeg også i responsen, rett og slett, på det hun sier, at det er som om Danmark er en øy i verden, og Norden eksisterer ikke for henne.
Er det ikke tvertom at hun tenker at Danmark leder Norden, at alle vi andre ligger under København?
Så ja, men hadde hun enda sagt det, men her, altså Østersjøområden...
Jeg skojas lite, Hilde.
Nei, jeg vet det, men jeg vet det også, men jeg faktisk synes det er problematisk.
Ja, jeg holder med.
Fordi
Absolutt.
Hun nevner Østersjøen litt, men hun nevner ikke noe av det sikkerhetspolitiske landskapet i Norden.
Nei.
Og hvis det er noen rundt Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen eller noen som skulle snuble over og høre dette programmet, så håper jeg inderlig at Mette Frederiksen i alle fall i nyttårstalen ser at Danmark også er en del av Norden.
Jo, men altså hvis man ligesom kigger på Mette Frederiksen og den tradition, hun har for at formulere sig, så er hun jo ikke kendt for ligesom at dele magten og æren. Altså Nej. Hun vil gerne tage den til sig selv, ikke? Og hvorfor skulle hun anvende den her perfekte lejlighed til ligesom at illustrere, hvor meget vi har brug for hende til at dele det med sine nordiske kolleger eller de nordiske stater for den sags skyld? Det er hun vel ikke interesseret i.
Men jeg håller med Hilde her, altså at om man gjør en sån ekstremt felaktig og svartvit uppdelning av världen att det står antingen mellan demokrati och diktatur. Jag går inte med på det där riktigt. Det är för mig så är det två olika kapitalistiska system. Bara den ena är mer demokratisk än den andra, det som är österöver, men att få det här att vi ska känna att vi vill kämpa för demokrati, så det är för enkelt för mig. Det har man liksom sagt när det gäller massa krig och skit i många, många år nu. Där går inte folk med på. Men om det verkligen är den förenklade bilden man har, då är ju Norden en central punkt, borde vara, för Mette Frederiksen, tänker jag.
Det är nettopp det jag menar också.
Mm.
Och jag är nog enig med Mette Frederiksen i att det står någon kamper föran oss nu som nettopp sätter detta i spill. Och jag tror heller inte att det blir fred i Ukraina med en fredsavtale.
Nej, det tror inte jag.
Och jag tror inte att det är en trygghet för Europa hvis vi går nu i Trumps riktning eller i det som läggs på bordet nu.
Absolut.
Överens. Och där tror jag du har rätt. Ja. Och där är det sån, ja, men hun kunde ha manat till den kampen, men når hun gör det så alenegang, så tänker jag att hun mister och tape ett stort terräng som hun kunde faktiskt ha
ja.
Tatt med ja. Inn i beregningen og inn i ligningen.
Men altså, det frygtelige er jo, at man sidder her, jeg sidder her, ikke, og læser de her interviews, der er gjort med hende, og jeg har svært ved at stole på hendes intentioner, ikke? Mm. Det er jo det frygtelige, det her, ikke? Og det skyldes jo, at det er så unuanceret, som det er, at vi ikke hører om, at Zelensky har sagt, at krigen i Ukraine må stoppe i 2025. Vi hører heller ikke, at der faktisk er indgået en våbenhvile mellem Hezbollah og Israel, ikke? Man nævner heller ikke, at Bashar al-Assad, den her frygtelige diktator, er faldet. Altså, der er bare kun den her meget, meget farlige verden, som udvikler sig i en dystopisk retning, ikke? Og vi kender jo det her med, når magten bruger frygten som redskab, ikke? Det er jo ofte for at tilrage sig flere privilegier og mere magt, ikke? Og mindre, færre udfordringer, ikke?
Men om vi vender på det då, jeg tror at vi alle er oroade for fremtiden her. Med, altså hun nævner jo ikke bare kriget, Mette Frederiksen, utan klimatet og massa saker.
Kunstig intelligens.
Precis, artificiell intelligens, och hon liksom radar upp en massa hot. Och man vill väl inte ha en ledare som inte kan liksom se de där hoten heller. Det jag tycker är problemet här, att jag, även om hon skulle göra en riktig verklighetsbeskrivning, jag tycker inte riktigt det, men även om hon skulle göra det, så har hon ju inga eller någon några förslag på lösningar.
Nej.
Som jag litar på. Utan det enda lösningarna som jag har hört hittills, det är vapenmakt. Att vi måste rösta upp, att vi ska satsa på militären. Och jag tror ju inte på den lösningen alls. Jag tror att det måste till annat. Helt, alltså göra om världen helt och hållet. Det är ju jättestora ambitioner som jag har, som ni hör. ingen skulle stämma på mig, rösta på mig om jag ställde upp i ett val. Men det är det jag tycker är otäckt här. Att även om hon skulle ha en korrekt verklighetsbeskrivning, så har hon ju faktiskt inga lösningar.
Nej,
och då tappar man tilltron liksom till
hela. Ja, och hvis vi kikar tillbaka på de år som den här regeringen liksom har haft vid makten, ikke? Så är det jo, de har da infört klimatiltag, jo, de har da upprustat på det militära området och så vidare, ikke? Men det mest bemärkelsesvärdiga som den här regeringen har infört är ju de här inskränkningar i borgerrättigheterna, ikke? I frihetsrättigheterna, ikke? Och när jag ser det i sammanhang med den här advarsel om en farlig, farlig världen, så tänker jag, shit man, vilka inskränkningar ska vi nu uppleva i 2025?
Precis, ikke? Exakt så.
Du hører norsken, svensken og dansken.
I Danmark og Norge har vi fått lister over kulturlivets mektigste i to meget ulike kåringer de siste ukene. Men hvem er så mektige i Danmark, Hassan, og hva slags kåring var det?
Ja, det er ret specielt. Altså, det er en kortlægning af de mest magtfulde kulturmennesker, ikke? En analyse fra Akademikerbladet og Foreningen for Elite- og Magtstudier, ikke? De har erfaringen, begge institutioner, med den slags ting, og nu er de så kastet sig over kulturlivet. Og det, man kan sige, der er generelt for kulturlivet og i forhold til magt, er, at der er ret mange kvinder repræsenteret øverst i magten, og der er også ret mange fra miljøer uden for hovedstaden. Ikke? Og så kan man sige, at det mest markante er, at man faktisk ikke kender de her mennesker overhovedet. Altså, jeg er fra kulturlivet, og jeg vil sige, at det kun er en lille håndfuld ud af de 50 mennesker på top 50, ikke? Som jeg ved, hvem er. Altså, resten kender jeg simpelthen ikke navnene på. Jeg vil ikke kunne forbinde et ansigt til deres navne. Men de sidder altså i centralt i et slags edderkoppespind, ikke? Jeg ved ikke, hvad spindlerspind, ikke? Har de så de største netværk, og dermed konkluderer man så, at de også har den største magt. inden for kulturlivet. Og det handler om finansiering og så videre. Ikke så meget om kunstneriske udtryk direkte, men altså noget om ressourcer, strategi og krisehåndtering og sådan, ikke? De overordnede rammer.
Institutionschefer, styreledere, folk som sitter i råd og utvalg.
Ja.
Altså, jeg hadde kjent også noen få her med Rikke Øksner, for eksempel, som en sånn kvinne som har beveget seg rundt i kulturlivet i Danmark, og nå sitter i Aarhus, gjør hun ikke? Nei, hvor er det?
Jo, hun sitter i... hun er direktør for Aarhus Festuge.
Ja, og hun var nummer en. Det var litt spesielt, var det? Altså, var det det, eller var det...
Ja, for mig er det. Altså, jeg vil have peget på nogle helt andre mennesker, hvis jeg ligesom skulle opgøre, hvem der har mest magt. Mm. Men det handler måske om, hvem der har mest magt i forhold til udtryk, eller hvem der kan påvirke samfundsudviklingen hurtigst og mest direkte, ikke? Og der vil jeg sige, det er nogle andre mennesker, ikke?
Christian Have, som sitter, som også er på den listen langt nære, han var tidligere trommeslager, og så ble, altså, skapte han Have kommunikation og sitter i mange bestyrelser. Jeg sitter også i en slags bestyrelse med Christian Have, bare for å si det. Men han sier til Akademikerbladet, kulturlivet står ikke sterkt, og det skyldes i høy grad at den ikke er så sterkt forbundet i mange av de nettverk hvor de viktige beslutninger treffes.
Ja, yeah, altså det synes jeg også lidt af det, der altid bliver sagt, ikke? Altså man, selvom man sidder der på top 50-listen, ikke, så underkender man sin egen indflydelse og magt. Og det er en del af, hvad kan man sige, ligesom den evige diskussion i forhold til magt inden for kulturlivet, det er, at man benægter sin egen magt, ikke? Du kan også se, dem, der sidder øverst på listen, de er chokerede over, at de overhovedet kan være på den her liste, ja, ikke? Men bare lige en sidste ting. Det er akademikere, alle sammen. Ja. Der er nogle få, som ligesom Christian Have, er tidligere musikere eller tidligere malere, men der er ikke nogen kunstnere på toppen af den her liste.
Det var
liste.
Jo netop det, han påpeker. Han siger, han skulle ønske, at der var flere kunstnere på den listen.
Ja, altså det måste jeg sige, som også har tittet på den her listen. Jeg bliver helt forvånet over, at det är så få konstnärer, men jag tycker också, jag tror också att det är en ganska rättvisande bild över vem som har makt i kulturvärlden. Det är väldigt mycket akademiker som kommer med sina teoribildningar som har att göra med genus eller rasism eller kolonialism och så vidare, och det är den teoretiska bakgrunden i alla fall i Sverige som man ska ha, kunna visa upp att man har för att kunna få arbete på museum till exempel och så där. Jag hårdrar lite, men det har varit ett sånt narrativ, i alla fall i Sverige. Jag tycker inte att det är fel att säga att ja, men det är den som sitter på pengarna som bestämmer mest över kulturen. Om vi tar en regering till exempel, så har ju kulturministern ingenting att säga till om kulturen jämfört med en finansminister. Det är den som pytsar ut pengarna som bestämmer. Och i Sverige så har vi nu 0,63% av statsbudgeten går till kulturen. Det har inte varit så lite på 20 år, tror jag. Och det är klart att det påverkar kulturlivet.
Mm. Mm. Men i Norge har Nettavisen Subjekt stått bak en kåring av de 100 viktigaste personerna i kulturlivet. Och det har de gjort årvis i någon år nu. Och de är de eneste som gör det. Och det som slår mig är att Subjekt, som kom in som ett friskt pust in i kulturjournalistiken, og har irritert på sig en rekke folk med chefredaktør Dan Bichoy, allikevel viser sig at være etter hvert en veldig viktig premissleverandør for både kulturdebatten, hvordan vi snakker om kultur, og med en insistering på en slags anti-woke position, så har de klart å riste løs i enormt mange strukturer. Og på den listen der, så ser du selvfølgelig akkurat de samme. Altså, du ser styreledere, og du ser medieeiere, og du ser... kulturministeren, men du ser også podcastere, folk som har banet vei på en eller annen måte. Du ser ikke Dan Bichoy selv på listen. Jeg tenker at han veldig gjerne kunne vært på den listen selv. Mm. Og forrige uke laget Subjekt en stor feiring der de kåret årets litteratur, årets utstilling, årets stemme og så videre. Med Durek Verrett, altså sjaman Durek som en av prisutdelerne. Og her hører dere han på rød løper i et klipp fra Dagblad.no.
Presenting the award for the literature and supporting the people here who are the amazing artists and brilliant geniuses who are going to be getting awards tonight.
Og dette er, tenker jeg, et tegn. Det at du kan få et liksom enkeltmannsforetak i utgangspunktet som vokser seg til et medie til å bli en vesentlig stemme.
Helt klart.
Altså, vi har, i Sverige så har vi jo ikke haft den her typen av listor på mäktigaste kulturvärlden på flera år, men tidningen Fokus gjorde det förut i alla fall, och det är lite motsvarande sak som det du pratar om, Hilde. Att en liten tidning som också försöker vara uppkäftig och självständig och så här, ändå kommer och är den här smakdomaren och bestämmer vilken makt man får bara i kraft av att sätta ihop en sån där lista.
Ja. Och här ser du alltså Erna Solberg kom på en dags varsel för att dela ut pris. Kunnskapsministeren var der for å dele ut pris, hun var også nominert, Karin Essa Nordtun, men det sier noen ting om at folk tenker her må jeg faktisk være, og det tror jeg er dagen før hadde Dan Bichoy kommet på andre plass i Maskorama, som er NRKs liksom mest folkelige
Masked Singer på svenske
nettopp,
ja.
Sant?
Ja.
Med Gangnam Style. Og man kan si hva man vil, men jeg blir også imponert.
Men det er jo også interessant, altså hvis man havde spurgt mig, hvem jeg ville mene var de mest magtfulde inden for kulturlivet for 10 år siden, så ville jeg have sagt sådan nogen som chefen for Danmarks Radios dramaafdeling, eller direktøren for Det Kongelige Teater, eller Gyldendals øverste chef, ikke? Forlaget Gyldendal, eller Centropa, filmselskabets direktør, ikke? Men altså, nu vil jeg jo sige noget helt andet. Altså,
ja, hvad ville du sagt? Jamen, altså,
enkelte individer, som, altså, som har deres hænder nede i mange produkter. Sådan en som Adam Price, ikke? Mm. Som er forfatter til de store tv-serier, som kører ikke bare i Danmark, men i Norden og også uden for Norden, ikke? Kultur ordførerne fra nogle af protestpartierne, ikke? Altså det vil primært være nogle af de højreorienterede protestpartiers kulturordfører, ikke? Eller sådan en som Rasmus Paludan. Altså Rasmus Paludan har flyttet dagsordner. Rasmus Paludan har fået skabt en lov, ikke? Som retter sig mod kulturlivet. Det er da lidt af en magt at have, kan man sige.
Ja, altså, jeg tycker det er interessant, når du vidgar magtbegreppet til at prata om inflytande från människor som håller på med kulturfrågor utan att vara en del av kulturvärlden. För där ser man ju hela, som du säger, hela det här högerspektrat, hur det har flyttat frågor kring vad som är... Men jag anser det är viktigt, eller vilka perspektiv man kan ha, eller vad man ska satsa på och sådär. Så jag håller helt med dig. Men jag måste säga att den här danska undersökningen är intressant därför att den kartlägger nätverk. Mm. Alltså nätverk är den främsta resursen du kan ha. Så det är ju...
Yeah, men, måske,
och det är ganska alltså känsligt att kartlägga någons nätverk. Yeah. Det är ju väldigt känsligt.
Altså, når man spørger amerikanerne, hvem der rangerer højst på indflydelsesindekset, så er det jo ikke et menneske med stor, sådan, hvad kan man sige, politisk formelt netværk. Det er Taylor Swift, ikke? Som ligger i toppen. Ikke?
Det var netop det.
Ja,
og det er det jeg tænker her, det er det jeg synes er interessant, og derfor jeg ville bringe ind denne subjektkåringen om den måten at tænke på. For jeg tror at det er et symptom på tiden at du kan få denne type kraftfulle uttryk. Og morsomt nok, i Norge har vi da altså to homofile koreanske medieprofiler. Og nå sier jeg det på denne måten, fordi Minerva, som er høyresidens kan slags intellektuelle tidsskrift, de har hatt en kalender der de har kåret helt for sitt eget, altså de har for godt befinnet hver dag hatt en luke og kåret et menneske til noe. I Norge har vi to, Fredrik Solvang og Danby Choi, og det skriver de også, at det er to som, som på en måte herjer med norsk offentlighet. Fredrik Solvang leder altså det største debattprogrammet på NRK, Debatten, og Danby Choi kjører sitt eget løp. Og Minerva tar da altså å kåre Fredrik Solvang til å være på en måte vinneren, fordi de går til institusjonen. Jeg tror Minerva tar feil. Ja. Jeg tror absolutt altså Fredrik Solvang enn så lenge samler de store massene på Debatten, men mens Danby Choi gjør det gjennom Maskorama.
Det här blir, det blir lite svårt för svenska lyssnare, tror jag. Vi har ju inget förhållande till de här personerna, men om jag försöker sammanfatta det du säger, Hilde, så är det väl egentligen att du menar att i kulturvärlden så är det mer opinionsbildare och influencers som har tagit över de intellektuellas roll. Är inte det?
Ja,
för att ingen skulle säga att de intellektuella har något inflytande i kulturvärlden idag. Mm. Överhuvudtaget. Men däremot så har influencers det. Det ser vi ju i vilka det är som sätter dagordningen på många sätt. Men att tänka att de här skulle, influencers skulle starta partier, så tror inte jag riktigt på det. Det kom en undersökning den här veckan i Sverige som visar att vad svenskarna vill ha av en politiker, det är rationalitet, sakkunskap, att man kan tänka logiskt och sådana saker. Man vill inte ha politiker som är känslomässigt starka och sådär.
Nej, men,
och vi har haft en partibildning ganska nyss med den här Jan Emanuel, en socialdemokratisk mångmiljonär, gick inget bra. Vi hade tidigare en dansbandskung som heter Bert Karlsson som bildade ett parti på 90-talet tillsammans med en greve. Den tidens influens gick inget bra och sådär. Så att jag tror att vi i Norden är lite mer immuna faktiskt.
Men hvis vi liksom vender tilbage til præmissen for den her samtale, altså magten inden for kulturlivet, ikke? Så er mit indtryk jo, at det kulturliv med alle de her akademikere, som alle sammen kender hinanden og omfordeler midlerne fra hånd til hånd, ikke? Er jo, at de er færd med at gøre kulturlivet overflødigt, ikke? For andre end en lille bitte klan af ældre mennesker, som husker kulturlivet for noget godt, ikke? Fordi, kig på listen over danske influencer med flest følger på Instagram, ikke? Det er modeller, det er fodboldstjerner, og det er filmskuespillere med stor succes i amerikanske serier, ikke? Altså, det er bare en helt, helt anden verden, end det der teater, klassiske musik og jazz, og hvad hedder det, billedkunsten, ikke? Som finansieres af staten og udstilles på de her museer med et svindende publikum, ikke?
Men som jeg tror jo det er nettopp denne mixen da, av de som har denne store følgerskaren, som også kan si noe viktig. Og det er ikke fordi at jeg skal komme tilbake til denne kåringen igjen, men det er sikkert at jeg får dere ikke helt sånn med på det. Men det er den årets utstilling, for eksempel, som ble kåret på denne subjektfeiringen, var altså Magnus Lagabøtes landslovsutstilling. Altså en utstilling om Magnus Lagabøtes lov. Det er ikke, det var ikke liksom en eller annen poppis greie DJ på Munch-museet. Nei, det var rett og slett en veldig solid utstilling.
Ja. Yeah.
Hiss og diss.
Vi kan ta en ukens hiss og diss som blir årets siste. Og vet ikke om dere har tenkt å hisse og disse noe som kan stå for hele året, eller om det er for situasjonen. Hvem vil begynne? Hassan, vil du begynne?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det kommer til å legge seg opp av introduksjonen her, fordi min hiss går til julen. og vi har haft mange historier frem om mennesker, der lider under julen. De socialt udsatte, de psykisk sårbare, alkoholikerne, der, altså volden fordobles, julehjælpen er firedoblet efter rekordmange ansøgninger og sådan noget. Men ud over det, ikke, så er der ligesom et fænomen, som jeg ligesom synes, vi mangler at fokusere på, og det er det her, at julen er hjerternes fest. Ikke? Og B.S. Ingemann digtede, den store mester kommer, som smelter sjæl og sind. Han sidder ved hjertegruben, han ser i sjælen ind. Ikke? Mm. Altså, sjælen bor i hjertet, og julen er hjerternes fest. Ikke? Det, er en, det, det er et symbol på kærlighed og, og omsorg og tillid og modbeviset på, at mennesket er brutalt og, og, og selvtilstrækkeligt og, og så videre. Mm. Okay. Min uges dis går så til gengæld til en ny biograf, som er blevet bygget op på det danske filminstitut. Den hedder Filmtaget. Den her biograf er en skandalebiograf. Udgifterne er vokset med, med svimlende mange millioner. Filminstituttet har måttet opsige 12 medarbejdere for at finansiere det her tag og nedlægge en masse af deres interessante produkter osv. Ideen opstod som en aprilsnar i 2019 og står nu som en skamstøtte over idioti.
Och så.
Ja, veckans hiss, den går till Kerstin Elset. Hon, jag hoppas jag uttalar hennes namn rätt. Hon är jurist. Och hon har varit jurist för Svenska fotbollsförbundet i 9 år. Och nu lämnar hon sin tjänst i protest mot att Sverige har röstat för VM i Saudiarabien. Jag tycker att det wow. är exempel på det där civilkuraget som vi efterfrågar här wow. i våran podd. Yeah. Ja, well done. Veckans diss. Jag ska krångla lite med Hassan här då. Julen dissar jag. Därför att Nej. Den är så besvärlig för väldigt många människor. Alla har ju inte den här lyckokänslan som du, Hassan. Jag tänker på alla väldigt fattiga pensionärer som inte har råd att köpa julklappar till sina barn och skäms lite för det. De skammer sig. Eller som faktiskt inte har råd att betala en tågbiljett för att åka ner från Norrland till Stockholm för att fira jul med sina barn, och så säger de att de har blivit sjuka istället. Vi har 10 000-tals sådana i Sverige.
Det blev ju nästan en liten debatt. Nu fick jag lust att gripa in här.
Det må du inte. Hiss och diss är helig.
Hiss och diss är helig.
Liksom började bråka med oss.
Ja, nu fick jag bråka.
Nej, jag bråkar inte.
Nu ska jag inte säga vad jag är enig med. Min hiss, den går till den morsomste boken. Min hiss går till julen. Nej då. Min hiss går til den morsomste boken jeg leste i år, og den fikk hverken Bragepris, Nordisk litteratur, rådslitteraturpris eller bokhandlerpris, nemlig Ikke mennesker jeg kan regne med sitater som «Det fine med å være deprimert er at du slipper å ta hensyn til andre mennesker», eller «Den deprimerte har ingen vilje, men bestemmer alt». Dette er altså den grusomme kvinnen Linda Hansen, som en dag står ved kjøleskapet, og mannen sier at han ikke lenger elsker henne, og så går han. Så det er hennes bittre oppgjør med en veldig deprimert mann som ligger på sofaen og slikker salt av fingrene sine mens han liksom er deprimert, før han begynner i angstgruppe og finner en ny kvinne.
Oi,
og Kyrre Andreasens roman her er altså en så stor fryd at når jeg bare skal kose meg litt, så kan jeg hente fram noen av de sitatene. Blant annet så sier Linda Hansen: «Jeg var akkurat som faren min, humørløs og fjern. Jeg var sær, uten charm, frekk, overlegen, innbilsk, sur og lomsk.» Herlig selvforståelse. Min diss går til Norge. Mellom 2022 og 2023 tjente Norge 1270 milliarder kroner ekstra på gass på grunn av krigen i Ukraina. Og jeg forstår fremdeles ikke hvorfor ikke alle disse pengene umiddelbart ble satt på et fond som vi kunne brukt til Ukraina rett over bordet og på over natten uten noe som helst problem. Og det er sånne ting som gjør at jeg mister troen på politikere som tror at politikk fungerer, for det ville vært så enkelt. Og det har irritert meg i et helt år, og derfor så tenker jeg at jeg skal bruke årets siste diss til å si at Norge er nødt til å skjerpe seg i 2025.
Hiss og diss.
Vi er på vei inn i et nytt år, men hvordan står det til med barna våre? De siste årene så har kommet alle disse undersøkelser som viser at unge er mer deprimerte. I Danmark leser jeg at de er danske elever er de mest mobba i Norden. Vi diskuterer barndommens verdi. Vi har hatt en julehøytid nå som er barndommens høytid, eller barnas høytid. Men hva skal vi love for 2025? Hva tenker dere vil bli de liksom viktigste tingene? Ta fra de sosiale medier. Vil det hjelpe? Altså,
hvis jeg skulle udtrykke et ønske for 2025, ikke, så er det jo, at man samfundsmæssigt værdisætter børnene langt højere, end man gør i dag. I hvert fald, hvis man ønsker, at børnene skal fylde i fremtiden. Ikke? Og hvis man ønsker, at vi stadig har nationer med borgere, ikke? Om nogle år, om nogle årtier. Ikke? Der er forskere, som siger, at problemet her er, at det er ideen om barnet, som er blevet udkonkurreret. Ikke? Altså i menneskets fantasi og forestillingsevne, så er det andre ting, der fylder. Altså karriere, Tinder-aktivitet, jeg ved det ikke, rejser, dyr og rødvin, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald andre ting, der fylder. Ideen om børn har tabt terræn, siger forskerne, ikke? Og den eneste symbolske værdi, barnet kan have, er, at du kan, via dine børn kan vise, at du mestrer livet. Ikke? Der er noget forkert i det her. Ikke? Der er simpelthen noget forkert i det her. Hvis vi ønsker børn i fremtiden i vores nationer, så bliver vi nødt til at vende noget på hovedet her. Ikke?
Jeg tænker, at det man kan forsøge at give barn, det er att vi har ett gemensamt ansvar att skruva ner den här krigsretoriken. Det händer någonting med oss alla och även med barn när vi tror att kriget står för dörren. Och om vi tror att militarisering är enda lösningen. Vi blir rädda och vi blir auktoritära och vi släpper våra demokratiska instinkter som vuxna och vi inpräntar inga demokratiska instinkter i våra barn. Vi går med på vad som helst. Och det där skulle jag vilja för nästa år en helt annan retorik kring krig och krigets faror, att det står för dörren. Det kan inte vara bra för barn att växa upp i det där.
Jag läste en optimistisk och hoppfull text i Aftenposten nyligen av Therese Solin som är kommentator. Vi snackade ju nyligen om hur illa det står till på PISA-undersökelser och att det synker och att det är katastrofalt dåligt och Norge har skårat skickligt dåligt och så vidare. Men Therese hade sett på rätt och slett vad det är som sker när vi blir vuxna. De barna som skårar elendigt är nog tidig vuxenåra har deltagit i den internationella PIAAC-undersökelsen där en skårar på nämligen läsekunskap, matematisk förståelse och så vidare. Och där visade det sig plötsligt att Norge är en av de fem bästa, sammen bland annat Sverige, som också skårar väldigt dåligt. Och det Therese Solien ställer frågor ved är ju nettopp om inte det är sån att värdien av barndom fremdeles är den norska skolan. Och på den måten att den brukar mer tid på demokratispørsmål, på det å kunne leve sammen enn på ren mattekunnskap. Altså land som Sør-Korea eller som Singapore eller andre land som skårer ekstremt godt på PISA-testene, skårer ikke noe særlig godt på demokratilistene.
Ja, det var interessant.
Og det synes jeg var veldig håpefullt, for det sier noen ting om at disse testene som vi ser nå går til helvete med barna våre, kanskje det ikke er sånn. Nei. Og det må jeg innrømme at det ble jeg ganske glad for å lese.
Ja, virkelig.
Du lysner på norsken, svensken og dansken.
Jeg har lyst til å benytte anledningen til å si tusen takk til dere to på veien i det nye året.
Og takk til deg.
Takk selv.
Men helt fordi, altså det er ikke alle samtaler vi har som er så lett å ta. Og noen ganger er jeg svett etter opptak, noen ganger føler jeg at jeg prøvde å si noe, det ble ikke forstått. Noen ganger så har jeg ikke klart å formidle det jeg egentlig hadde lyst til å si. Eller det var vanskelig å være ærlig. Og da lurer jeg på hvordan dere har det.
Ja, jeg kjenner precis samme sak. Absolut.
Ja, også ja.
Verkligen. Ja, ja. Det är väldigt sällan som jag stänger av mikrofonen och tänker jäklar vad bra jag var eller där fick jag till det eller känner ofta när vi är klara känner mig lite blå på något sätt, lite ledsen.
Mm.
Att det har varit tunga ämnen, svårt att formulera sig.
Ja.
Men sen också att jag ofta lär mig någonting nytt av er och då får jag det att fundera på till nästa gång. Det kan vara lite svårt att prata med mig efter ett sånt här program som vi har spelat in.
Ja.
Att jag går in i mig själv.
Ja.
Men är det saker, är det ting som där husker som verkligen gjorde vondt då?
Nej, men jag tycker ju att en fråga som jag alltid återkommer till och som jag tänker är så man kan tycka är lite vad hon tjatar. Har Nordis tjatat på norska och danska?
Jag förstår vad det är. Ja. Mase.
Det är när jag pratar om ojämlikhet och klassamhälle och, och den här avgrunden mellan eliten och majoriteten av människor och sådär. Jag tycker själv att jag låter som ett självspelande piano, men jag vill liksom aldrig ge upp och prata om de där frågorna, för att jag menar ju att ligger till grunden för så väldigt mycket av det som i övrigt är problem.
Yeah.
Men där känner jag alltid, måste jag alltid hålla på med det där? Men, det är väl sån jag är. Ni då?
Ja, alltså, men vi har ju hver vores Cartago, eller hver vores lille Hassan, som det hedder på dansk.
Mm-hmm.
For mig der har hovedtemaet sidste år absolut været det her begreb, der er opstået i bøger og debatter, ikke, som er entrisme eller entrisme, som handler om den her, hvad kan man sige, undersøgelse eller udfordring af muslimske, især yngre muslimske medborgers værdimæssige adskillelse fra majoritetssamfundet, ikke? Altså, nogle andre værdier, som veluddannede konservative danske muslimer abonnerer på, ikke? Også ifølge sig selv, ikke? Altså, det er ikke kun omgivelserne, der siger det om dem. De siger det også om sig selv, når de mødes i debatter med omverdenen, ikke?
Men jeg skulle nok sige, om det her året, som har gået, om vi pratar om dig, Hassan, så jag står nog kvar med mina teman hela tiden, men du har ändrat det från först pratade du väldigt mycket om svenska tillståndet och sen så blev det väldigt mycket om Bette Fredriksen och nu är det det här begreppet som vi inte har på svenska. Vad heter det, sa du?
Entrisme. Broderisme.
Just det. Ja, nej, men det...
Och där står jag lite
relevant alltihop. Du då, Hildre?
Nej, alltså där syns jag, alltså jag syns ju det är en väldigt vansklig diskussion. Inte vansklig för det är tematiskt vansklig, för jag syns det är något av det viktigaste vi kan snacka om. Det syns jag också. Och fördi att det vis där är många tendenser till att undergrava vårt samhälle. Och det är en av de. Og der synes jeg ofte at det er vanskelig å komme forbi, for det, der krasjer, der er det to ting som krasjer, og der krasjer ditt hjerte også inn i den forståelsen av at det er folk som kommer til vårt samfunn for å undergrave det, eller faktisk undergrave det. Og der synes jeg det er vanskelig, for da havner vi lett i sånn, å det er bare islam, eller å det er bare klasse. Og så sier den ene at, kan vi ikke bare snakke om dette nå for en gang selv? Og så kommer vi ikke videre, og der ble jeg ganske frustrert, fordi at jeg har også vært opptatt av såkalt svenske tilstander i 15-20 år, og kjenner liksom den bevegelsen og den utviklingen, og den gjør meg også ganske urolig, for nå bare den siste uken her, så har det kommet fram at det er i alle fall minst 40 rettssaker i Norge som tar utgangspunkt i svenske gjengkriminelle.
Som du fremhæver nu, fordi svenske bandekriminelle har anden etnisk opprindelse.
Og det hænger i mye tættere grad sammen også med æreskodex, som hænger tæt sammen med det, som Hassan snakker
om. Okay, men hvis jeg bare lige må opponere mod et begreb eller et enkelt ord, du brugte her, Hilde, fordi du siger, at de er undergravende for samfundet. Og sådan ser jeg det også, men sådan ser de det jo ikke selv. Altså, de ser jo ikke, i hvert fald ikke de her, hvis man taler om de veluddannede, konservative danske muslimer, så mener de jo ikke, at de er samfundsundergravende. Mm. Men det kan godt være, at de har et ønske om at forandre samfundet. Ikke? Mm. Og der når vi hen til det paradoks, som jeg aldrig synes, vi når frem til at diskutere. Ikke? Nu nævner jeg bare lige en enkelt muslimsk offentlig kendt debattør, en prominent muslim, som siger, at han i sit eget stille sind, i sit hjerte, ud fra sit moralske kodeks og det liv, han lever efter, vil blive rigtig ked af det, hvis hans søn en dag kom og sagde, at han var homoseksuel. Mm. Det er min holdning, siger han, og den skal der være plads til i et åbent, frit, demokratisk samfund. Mm. Ikke? Okay. Så kan man jo tage, man kan jo tage de forskellige punkter fra de her undersøgelser. Ikke? En af dem handler så om homoseksualitet. Ikke? Hvad så, hvis vi når frem til et punkt, hvor man inden for de demokratiske rammer, ikke? De liberale demokratiske rammer, ønsker en anden lovgivning, som støtter op omkring nogle andre værdier. Ikke? Og det er jo der, vi så kommer til at stå i det liberale paradox, det demokratiske paradox.
Ja. Jeg tycker sånt här är mycket lättare att, alltså jag skriver ju om det i Sverige.
Ja.
Så det ser ni ju om ni läser mig att jag skriver om det. Jag tycker det är mycket svårare att prata med er om det.
Ja.
Det är mycket, mycket svårare för att skriva om det så kan jag kan tänka efter, jag kan sudda ut, jag kan börja om från början, kan formulera om mig.
Ja.
Men här så måste jag reagera på, jag tycker ju att det kan gå lite snabbt nu att från islamist till gängkriminalitet och sätta en absolut liksom ett likhetstecken däremellan. Jag skulle säga att det är mer komplicerat eller sådär. Mm.
Men du spurgte også, Hilde, hvad har været den vanskeligste diskussion, ikke? Og den vanskeligste diskussion, jeg har haft både med jer og med mig selv, har været omkring det her, netop det her demokratiske eller liberale paradox, ikke? Mm. Hvad fanden gør man? Når ens idealer er liberale og demokratiske, og det liberale og det demokratiske kan bruges til at forandre samfundet hen i en retning, som man er dybt uenig i. Altså, det kunne være en udemokratisk eller ikke-liberal fremtid. Ja. Ikke?
Men der er vi jo overens, altså, hvad gælder alle indskrænkninger i ytrandefriheten, som vi har sett i Europa nu senaste året som har gått bara, och inte minst i Sverige, så är vi ju faktiskt överens om det, att så här vill vi inte ha det.
Det förstår jag, men för exempel i förhåll till diskussionen om homosexualitet, ikke, och muslimske medborgares syn på homosexualitet, ikke? Hvad nu hvis man når fram till ett punkt, hvor der är stemme flertal for at forbyde homoseksualitet.
Jeg tror jo, at du er alarmist. Jeg tror ikke, at det kommer at hende.
Men det, altså, jeg må indrømme, at i dette landskapet her og i verdenssituationen, så synes jeg, altså Israel-Palestina har været og er for min del den vanskeligste saken at snakke om.
Vi prater ikke ens om den her.
Nej, og det er så vanskeligt, at det er næsten det er næsten umuligt at snakke om.
Og der hvor jeg får hovedpine og hjertebanken, ikke? Det er, når jeg spørger mig selv, ønsker jeg at give frihed til den, der vil bekæmpe frihed? Ikke? Mm. Ønsker jeg demokrati for den, som vil bekæmpe demokrati?
Då tror jag att lyssnarna undrar ifall det är palestinierna eller israelerna du pratar om här nu, för att det är inte så enkelt.
Nej, men samtidigt det som det handlar om och är att känna vår inre fascist som vi har snackat om.
Ja, ja.
Men vad gör vi? Alltså det är ju det paradox vi aldrig fortalt sammen om vi tre. Alltså vad gör man när man begynder at opleve, at man står i reelle situationer, hvor de hvide rammer inden for det liberale demokrati anvendes til ikke-liberale og udemokratiske ønsker og processer.
Jeg tycker du er orättvis mot oss, Hassan, for jeg tycker at det er just i de konkrete situationer som vi kan være väldigt tydliga og ha konstruktive diskussioner.
Nå, men for eksempel det med homoseksualitet for et øjeblik siden. Ikke? Mm.
Jo, men om det skulle verkligen vara så at det er på väg et sånt lagförslag i Danmark som at man ska bli svårare att vara homosexuell, då skulle vi det skulle inte vara en svår diskussion för oss att ta vad vi tycker om det. När Sverige förbjuder koranbränningar till exempel, så då är vi väldigt konkreta och tydliga med vad vi tycker. Men jag tycker det är svårare att sitta och gissa, alltså spekulera i att Danmark kanske skulle försvåra för homosexuella. För mig blir inte det så intressant.
Men det handlar bland annat om hur enormt naiv vi har varit i möte med för exempel folk som kommer in i partier och börjar stemme. Alltså det är ju nog med det att medierna har också varit extremt naive i möte med stora institutioner. Det ska byggas en gigant moské nu i Stockholm. Europas största.
Ja, och finansieringen är oklar.
Ja, finansieringen är oklar och socialdemokrater går fram och bara syns detta är helt topp. Alltså det är en total naivitet. Och det har i alla fall jag tänkt att hålla fast med och snacka om. Och så hoppas du spör vad gör vi helt konkret och sånt. För min egen del så prövar jag att se att jag det jag står för är ytringsfrihet for meg selv og alle andre. Det betyr også meg selv og alle andre. Det betyr også at i en langt større grad så bør det vies mer oppmerksomhet i hele samfunnet, i hele diskussionsarenan. Og det er derfor jeg også synes at det er bra at vi får alternative plattformer for å si det sånn.
Ja, men og jeg er enig, Hilde, jeg synes, vi har været og er meget naive fortsat. Ikke? Jeg synes, vi har meget, meget svært ved at tale om det her. Og hver gang folk siger, at vi taler om det hele tiden, så forbløffes jeg. Fordi jeg synes ikke, vi taler om det. Jeg synes, det er nærmest umuligt at formulere de her ting, ikke? Uden ligesom at blive sparket til et hjørne af skam. Ikke? Det der forstyrrer min hjerne, ikke? Det er jo, at jeg ser tilbage på min barndom, hvor vi fik at vide, at det eneste, man skulle som indvandrer, det var at tage sig en uddannelse, få sig et boliglån og et hjem, opdrage sine børn til at fungere godt i skolen, altså få gode karakterer osv. Det var det, vi fik at vide, var de eneste krav. Men det var jo ikke tilstrækkelige krav, altså i forhold til et samfunds sammenhængskraft, og i forhold til at skildre, hvad det ærligt er, man ønsker fra nye medborgere. Fordi det, man jo ærligt ønsker sig, det er en tilslutning til nogle idealer, som er fælles. Ikke? Og problemet opstår, når man ikke har formuleret det, at man så har meget store grupper af samfundsborgere, som pludselig ønsker nogle helt andre idealer, men som anvender de demokratiske processer til at få gennemført de
men
anderledes
så idealer. Men så ser jo demokratin ud. Det var ikke så himla længe siden, som homosexualitet var forbjudet i våra länder, och det är ganska nyligen som vi har gått med på samkönade äktenskap, och det var efter stora diskussioner och sådär. Så här ser demokratin ut. Alla som är födda i Danmark från början är ju inte för homosexuellas rättigheter heller. Så det blir lite konstigt att liksom särskilja en grupp människor.
Det var ett
människor.
Exempel land brukte väl.
Jo, jag förstår det, men jag tror att man ibland får titta på sig själv också.
Men jag tror måske man med demokratiet och det liberala samfund har tänkt att en vär där upplever demokratiet och det liberala samfund vill älska det och önska det utfoldet fullt ut, ikke? Men sådan er det bare ikke.
Nej, det er klart. Men altså,
det er ikke alle, der ønsker det her.
Nej, men så er det inte. Det finns ju inga evigt harmoniska tillstånd. Det finns inga paradis, utan det kommer alltid Alltid yeah. hade varit konflikt kring värderingar.
Ja, men det kommer och det är ju det demokratiska paradox här. Ja. Lige precis
men
det
är väl det som är underbart med demokrati. Jo, att men vi inte behöver tycka lika.
Ja, men det blir ju inte underbart hvis man ender i en situation hvor man bortstemmer demokratiet ved hjälp av de demokratiska processer.
Det håller jag med om, men jag tycker nog att vi har varit ganska bra i den här podden på att fördela graserna där. Det är inte bara en fråga om religiös inriktning, utan det handlar också om att liberalismen själv är på väg att avskaffa sig.
Ja, men vad gör man den dag, hvor man så står i det paradox att den eneste måde man kan bevara demokratiet är ved odemokratiske processer.
Ja, det är det som är det existentiella spørgsmål, men det vi i hvert fall kan love er at norsken, svensken og dansken eksisterer også i 2025 og skal holde fast på de samtalen som også er vonde og vanskelige. Jeg har et nyttårsløfte, og det er at jeg skal ikke være redd og synes det er ubehagelig når jeg blir utfordret i sjelen selv.
Just det, bra.
Jeg har lyst til å lage det som et løfte. Men skal vi gå ut på litt partymusikk?
Ja, jeg tror jeg.
Det er jo nyttårsaften snart.
Ja.
Er dere enige i det?
Happy New Year med ABBA?
Nei,
eller
nei. Jeg har, altså, jeg er raus nok til å si at Oslo ikke engang er på agendaen i denne låten som jeg har lyst til å foreslå nå. Nemlig Zoris, Josef Slunge og Håkan Hellstrøm, som er en dame som vil flytte til København og Stockholm for å ha bare på party. Går dere med på det? Den kan spilles høyt på alle nyttårsselskap, og så kan en snike inn Oslo eller Bergen eller noen andre byer i tillegg da, men Amsterdam er selvfølgelig inne i der da, men særlig Stockholm og København.
Hun vil flytte til Stockholm.
Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.
Godt nyttår!
Godt nyttår!
Godt nyttår!
England skal vide, at det ikke er alle danskere, der bøjer sig for Hitler. Det er lige præcis derfor, jeg gerne vil være med.
Jutta var en helt almindelig bankassistent, som spillede en stor rolle i den danske frihedskamp.
Ekstremt observant, snarrådig og koldblodig.
Kan jeg gøre en lille forskel, så er jeg klar?
Jeg har ikke haft kvinder i tjenesten før på den måde.
Det var svært for mænd at forestille sig, at kvinder kunne holde hovedet koldt.
Det er bedre at skidte sig end nedfald en tysk raket.
Kodenavn Storfyrstenen.
Vi skal væk herfra nu.
I aften kl. 20 på DR1 og DRTV.
Hvordan ser fremtiden ud for folkekirken? Pilgrim tager fat i årets vigtigste diskussion. Foregår der en kamp om teologiens sprog og indhold, eller er det af større betydning, hvad folkekirken gør, end hvad dens dogmatik siger? Men først skal vi have et nyhedsoverblik fra Radioavisen. Klokken er 8.